Det här är en podd från Svenska Yle.
Kommunalvalet i Finland 2021 är till ända och så här dagen efter så är det dags att summera lite. Ingemar Lindros, politisk reporter här på Svenska Yle, vad säger du? Bjöds det på några skrällar eller överraskningar tycker du?
Jag tänker att det här handlar ganska mycket om att den här stora skrällen uteblev, för att trots att sannfinländarna gick framåt och deras kurva pekar uppåt här, så uteblev ju den här stora valskrällen som de nog själva har talat om ganska mycket, och medierna också. Så att det tycker jag var påtagligt. Och sen var det ju flera partier, framförallt regeringspartier, som gick bakåt, men inte kanske så mycket som väntat. Så det tycker jag också är intressant.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden som idag ska titta på resultatet från kommunalvalet och kanske försöka spå lite i tebladen för att försöka få ett hum om vad det här kan betyda för politiken de kommande åren här i Finland. Och till min hjälp har jag som sagt Ingemar Lindros som är politisk reporter här på Svenska Yle. Och det stod ju rätt tidigt klart att det skulle vara samlingspartiet som skulle ta hem den här storvinsten. Socialdemokraterna och Centern respektive fick andra och tredje plats. Sannfinländarna blev fyra, Gröna, Vänsterförbundet, SFP och Kristdemokraterna därefter i den ordningen. Och så de övriga mindre partierna då på det här. Och du har lite nämnt det här redan, men vad är det vi kan utläsa av den här uppställningen nu mer då än att samlingspartiet då liksom la en fjärde kommunal seger under bältet i princip?
Jag tänker att det är intressant att Centern då lyckades behålla tredje platsen, för det var ju allt annat än klart. Centern gjorde väl det som man på finska brukar kalla för en torjunta voitto. En seger som inte är en seger, men som blev bättre än det som man hade då förutspått som det allra sämsta tänkbara. Så där tänker jag att Annika Saarikko kanske kan sitta kvar då som ordförande en lite längre tid. Det är ju så att i Centern har man alltid kort tålamod då det gäller partiordförandeposten. Så man hade ju börjat spekulera i hur hon överhuvudtaget klarar sig som ordförande då, om det hade gått sämre än så här. Så där kan hon lite andas ut trots att det var förlust också för Centern. Sen tänker jag att de gröna, där ser man ju i deras resultat att det tydligt går ner och att sådana frågor som har varit viktiga för de gröna som klimatfrågan inte alls har varit något första stoff på nyhetssidorna under det här året som har gått, som har dominerat så oerhört mycket av coronapolitiken och att regeringsansvaret tynger. Det ser man ju i Socialdemokraternas, Vänsterförbundets, Centerns och de gröna stöd. Fyra regeringspartier går neråt, men SFP är då det enda som håller stödet.
Vad är det SFP har gjort egentligen som de andra inte verkar klara av här?
Jag tänker att det är intressant att se också på Anna-Maja Henrikssons roll som partiordförande och justitieminister, för att hon fick ju mycket uppmärksamhet då när man diskuterade tidpunkten för kommunalvalet. Och trots att det här är olika roller, då ministerrollen och partiordföranderollen, så hon har ju varit väldigt mycket i offentligheten. Anna-Maja Henriksson blev ju den som diskuterade kommunalval, visserligen arrangemangen kring kommunalvalet, men som var mycket i medierna egentligen under hela våren kring det här. Och hon fick ju hård kritik till exempel från sannfinländskt håll. Det partiet ville ju inte flytta valet. Men de väljare som är viktiga för SFP hade nog inte mycket kritik att komma med i förhållande till den här flytten av valet. Tvärtom hade det kanske kommit mer kritik om man inte hade flyttat.
Nu låter det ju som att SFP är liksom de stora vinnarna i valet, och det kanske de är, men inte var deras siffror heller så där våldsamt mycket att jubla för egentligen. Man tappade ju en del så att säga österut i landet.
Jo, det finns problematiska kommuner. Jag kollade också att de har förlorat i SFP har förlorat i Vasa, Sibbo, Lovisa. Där så kan man ju se till exempel då på Östnyland som är en trend som har synats i flera val, för att SFP har ju förlorat också sin riksdagsledamot från Östnyland. Tidigare satt ju Mikaela Nylander i riksdagen, och numera har partiet inte någon som representerar den delen av landet. Och då man samtidigt ser att där sker olika rörelser, och på tal om rörelse så rörelse nu, så har ju fått in ett par ledamöter i Sibbo. Så där är säkert en del som har gått från SFP till rörelse nu. Och sen så är det tydligen Samlingspartiet som har tagit ganska mycket till att visa, och där fanns det också ett avhopp från SFP till Samlingspartiet vid en känslig tidpunkt. Så det här är kanske någonting som SFP som parti får jobba lite mera med, och kanske det här avståndet från den österbottniska partiledningen ända till Östnyland är lite långt ibland för att förstå vilken problematik som finns i olika delar av svensk Finland.
Ja. Och jag menar, alla partier som vi hittills har nämnt har ju faktiskt backat i princip, utom SFP som ändå har på något sätt ankrat sig fast där de är. Däremot så var det mycket snack om att Sannfinländarna, de skulle till och med eventuellt kunna liksom toppa det här och liksom ta hem hela kakan. Nu gick det ju de facto inte alls så. De blev liksom fyra här. Ska man se det här liksom som en framgång för Sannfinländarna, eller ska man inte göra det?
Jag tycker att det här är så oerhört svårt att säga, för att det händer ju både det att de de facto får in över 500 mer ledamöter i kommunerna i hela landet, och det här är ju ett inflytande som de facto kommer att synas i kommunpolitiken under alla de här åren framöver. Och de har ju fått flera mandat i stora kommuner där det kräver mycket röster för att komma in. Där är det ju de facto en förändring som man kommer att märka av i kommunalpolitiken. Och sen när man då ser på den nivå som man har startat från då det gäller då det förra kommunalvalet, så kan man ju se att det gick sällsynt dåligt i det förra kommunalvalet. Alltså det hade ju varit svårare att få 6 procentenheter mer om man hade startat från en högre nivå. Men ser man då 8 år tillbaka, så fick de ju ett jättemycket bättre resultat, så kanske det är mer intressant att då jämföra med det egentligen. Så deras uppåtgående trend fortsätter, men det är ju en väldigt stor skillnad om man ser på den kommunala nivån och den nationella nivån, för de har ju ett mycket större stöd på riksplanet än i kommunalpolitiken.
Det jag tänkte på här när du pratade om just Sannfinländarna är ju att den som däremot har agerat som stor röstmagnet är ju Jussi Halla-aho, som har fått väldigt, väldigt många röster. Och sen har det funnits några andra partier med liksom ordentliga röstmagneter. Vad säger du så där överlag? Verkar folk ha röstat så här på folk, politikerna, eller har man röstat på politiken de för?
Ja, det är som, alltså, om man ser till exempel på Jussi Halla-ahos personliga röstetal, som ju är väldigt högt i en helt annan klass än många andra kandidater, så berättar det ju om att de har inte så många kända politiker i Helsingfors till exempel, utan det är många som röstar på Sannfinländarna som känner till Jussi Halla-aho, och så röstar de på honom. Så det är en del. Så kan man också säga att i det här valet så har många fler män än kvinnor varit uppställda, men när man sen ser på vilka som har valts in, så är det inte många fler män som har valts in jämfört med tidigare. Och det här hänger också ihop med det att Sannfinländarna har mycket kandidater, men också mycket mansdominerat, och många kandidater som inte samlar så många röster. Och kanske det här hoppet för väljaren blir för stort, att många tycker som Sannfinländarna till exempel i EU-politiken, där de har fått väldigt mycket uppmärksamhet, men när man sen då ska gå och välja sin kandidat i den där kommunen där Jussi Halla-aho inte är uppställd, så vet man inte vem man ska rösta på. Man kanske inte känner någon av de sannfinländska kandidaterna. Så att där ser man att de partier som en längre tid har varit etablerade i kommunalpolitiken, som Samlingspartiet och alla andra partier, men om vi nu talar om då någon annan valvinnare här, så Samlingspartiet har överlag mer kända kandidater i kommunerna än vad Sannfinländarna har. Och också Centern har ganska på lokalplanet den typen av kandidater som folk känner och kanske känner personligen.
Men om man tittar då på liksom frågor och sådär, nu är det ju här då inte riksval på det sättet, så det borde ju på sätt och vis vara liksom mera lokala frågor som eventuellt kan dominera. Samlingspartiet var ju naturligtvis, för att det ingår i deras sätt att prata, men för dem var det ju snack om att det visar på att man vill ha en annan sorts ekonomisk politik, att det är därför de har rönt sådana framgångar, och jag menar varje parti har sedan liksom försökt lyfta upp sina egna poänger, men så där övergripande, skulle du säga att det har funnits någon eller några frågor som ändå har liksom stuckit ut i princip i de flesta kommuner, så där som en liksom viktig fråga?
Jag tänker att man ser nog den här kopplingen till rikspolitiken, att den samlingspartistiska kritiken är hård i de här ekonomiska frågorna, och att regeringspartierna nu börjar ha svårare och svårare att försvara den här coronapolitiken, då det har handlat nu under våren väldigt mycket om evenemangsrestriktioner och ända fram tills nu mycket om restaurangernas sits. Så Socialdemokraterna har ju kanske förlorat mest på det här, och de har förlorat också mycket på att valet flyttades framåt, trots att kritiken kom mest från Sannfinländarna om att flytta valet framåt, så var det de facto Socialdemokraterna som förlorade mest om man ser på vilket stöd de skulle ha haft om valet hölls tidigare. Och det kanske beror på att det blev så impopulärt ju mer tiden drog ut, då Finland ändå har klarat det här coronaläget så pass bra och många är på riktigt tacksamma över det, men företagarna upplever säkert att de inte har fått tillräckligt med stöd och förståelse för sin situation.
Hur är det med sådana här mera medievänliga rubriker, om man ska säga då, till exempel hos Anna Marins hela den här frukosthärvan, där den här kulturfrågan som har upprört väldigt många som kanske vanligtvis skulle rösta på vänstern och gröna, som båda backade så där överlag. Kan sådana här frågor haft någon inverkan, tror du?
Jag tror att frukostgate säkert har haft en inverkan på Socialdemokraternas framgång. Det var någonting som man också hörde ute vid valstugorna, pratas om helt konkret där ute på stan. Sen så tror jag att det inte nödvändigtvis kommer att ha en väldigt långvarig inverkan på stödet för Socialdemokraterna, utan jag tror att vi inte har sett ännu helt och hållet vad Sanna Marin går för. Hon har ju klarat också en oerhörd press under det här året. Och det är ju den här kompromissförmågan och envisheten som behövs för att hålla ihop en regering. Så vad gäller rikspolitiken kan det hända allt möjligt ännu före riksdagsvalet.
Nu är det här kommunalval. Hur riktgivande är det här liksom för politiken som kommer att föras här i Finland under de närmaste åren fram till kanske nästa liksom riksval av något slag? Både när det gäller frågor och när det gäller just individuella politiker och deras förehavanden. Vad tror du? Är det här liksom bara en isolerad grej och sen så är det nya tag? Eller kommer det här något av det här att hänga med ända tills det är dags för liksom val på riksnivå?
Man vill ju göra mer och mer de här kopplingarna mellan kommunalvalet och riksnivån, trots att det inte har så väldigt stor betydelse då det gäller hur den enskilda väljaren röstar där i kommunerna. Men för hur man jobbar inom partierna och hur man tänker kring partiledningen, så har det ju en betydelse hur man klarar ett val.
Sist då, när vi pratar om framtiden och det här med val och valdeltagande kanske, för den var historiskt låg i det här valet. Så att om man är glad för resultatet så kanske man måste ha det där bakom örat, att det var 55,1% valdeltagande, vilket inte är superbra. Vad är det som har hänt? Är det coronan som har tagit död på politikintresset, eller är det här liksom som man brukar förknippa med kommunalvalet, att det är ganska osexigt och lite tråkigt? Hur orolig borde man vara för demokratin när det är så här?
Ja, någonting borde man ju absolut göra. Vem det sen är som ska jobba med det här, så förutom politikerna själva, så handlar det väl också om mediernas uppmärksamhet. Visserligen tycker jag att vi medier har gett kommunalvalet mycket uppmärksamhet. Kanske hur man försöker stärka närdemokratin och deltagande. Sånt här finns det ju också forskning om och olika projekt. Jag tänker att det här förslaget som ibland bubblar upp, som handlar om att sänka rösträttsåldern till 16 år, så är ju nog någonting som i längden ska kunna vara en riktigt bra sak för att höja intresset för politiken bland unga. Jag tänker mig att trots att valdeltagande inte nödvändigtvis skulle vara så stort bland 16-åringarna, så skulle det ändå vara någon slags start för att kanske sen ha ett tillräckligt stort valdeltagande bland 18-åringarna eller 20-åringarna, förlängningen 20-30-åringarna. Så att det där är ju någonting som man kanske måste titta närmare på. Sen måste jag säga att jag är lite förvånad över att det är så pass lågt valdeltagande, för jag tycker att det var ganska intensiv valkampanj på gång och väldigt mycket valreklam runt omkring i Helsingfors och nästan normal aktivitet ute vid valstugorna där veckorna precis innan valet. Jag trodde att den här årstiden också skulle hjälpa till, men det hade den uppenbarligen inte gjort. Och det, vi får väl se, det kan säkert ha det spelat in att det trots allt har pågått i pandemitider och att mötena har varit så pass mycket färre under en längre tid tillbaka. Sen tycker jag att valarrangörerna hade jobbat väldigt fint med att skapa de här faciliteterna med många fler förhandsröstningsställen som var lätt tillgängliga. Så jag ser inte att det skulle finnas någon kritik mot valarrangörerna som man ska kunna rikta med den information som man har nu. Man får väl titta närmare på det där.
All right, nya tag igen sen när det blir dags för nästa kommunalval i så fall. Tack så jättemycket Ingmo Lindros, politisk reporter här på Svenska Yle. Du har lyssnat på Nyhetspodden, jag heter Thomas Selén. Fortsätt gärna lyssna på oss även i framtiden också.